Perna Roskin läser sin egen bok Nyttan av att tala högt med sig själv.
Förord. Jag har genom åren skrivit mängder av krönikor. Några för tidningar och många för radion. Avsnitten i den här boken har lånat mycket av krönikans sätt att reflektera över tillvaron. Men när man ska skriva en bok går det ju inte bara att ta några av de bästa radiokrönikorna. Så enkelt är det inte. Skillnaden mellan att tala högt och att skriva ner blev tydlig i tidigt skede. Ingen av mina radiokrönikor kom till med baktanken att sättas på pränt. Det är inte säkert att en mening som låter bra i muntlig form är lika bra i skrift. Och den insikten tvingade mig att skriva om, ta bort och skriva mycket nytt. Det avsnitt som givit boken dess namn, Nyttan av att tala högt med sig själv, har tillkommit ur tankar kring den spänning som uppstår mellan dessa skilda sätt att uttrycka sig. När jag samlade gammalt och nytt och bredde ut det över golvet hände något oväntat. Då framträdde ett mönster av tankar som jag inte lagt märke till tidigare. Med allt på ett bräde blev återkommande teman synliga. Det har varit uppfriskande. Det är som att baklänges göra klart för sig själv vad som var och vad som är viktigt. Det är något jag borde göra oftare. Så mycket har hänt under åren som gått sedan boken skrevs, både i världen och i mitt eget liv, och ändå känner jag mig fortfarande bekant med min hållning i de teman som boken tar upp. Det här är ingen rätlinjebok med ett tydligt syfte. Läsaren kommer inte att hitta en massa praktiska tips för hur man ska leva. Det kan bero på att jag är skeptisk till förenklingar. Men tidningar älskar faktarutor och punktlistor som så räddar du ditt äktenskap, så vet du om din partner är otrogen, så får du dina medarbetare att bli engagerade. Tänk så förnedrande om livets alla problem gick att lösa med hjälp av en sjupunktslista i Expressen och man själv var den enda som inte lyckats fatta det. Sen boken kom ut första gången 2002 har jag fått många förfrågningar om att utveckla förmågan att tala högt med sig själv. Jag har hållit mängder av föredrag i ämnet. Uppmaningen att tala högt med sig själv ligger mitt emellan skämt och allvar. Den som på allvar förväntar sig en helbrägdagörande teknik kommer att bli besviken. Den som å andra sidan bara tar det som en lustighet går miste om att verkligen pröva något nytt. Jag tilltalas av mötet mellan humor och allvar. Jag har prövat att vara ståuppkomiker vid sidan av arbetet som psykoterapeut. Det kan tyckas som en milsvid skillnad mellan psykoterapi och ståuppkomik, men jag är inte så säker på det. I psykoterapi främmande görs det allt för välbekanta och det som förstenats sätts i rörelse. Det behövs nya infallsvinklar för att bryta gamla begränsade mönster som får människor att lämna många av livets möjligheter oprövade. En skicklig komiker kan också synliggöra det vardagliga på ett oväntat sätt. Bra ståuppkomik gör det inte lätt för sig genom att bara rida på gamla fördomar. Nej, den gör ett oväntat lappkast så att förutfattade meningar berövas det sanningspatent som de gör anspråk på. Det kan verka självklart att man har nytta av psykologiska kunskaper om man vill vara komiker. Men jag tycker också att det motsatta har gällt. Att vara ståuppare har lärt mig mycket om humorns villkor. Men begrepp som attityd, mandat och timing är användbara i alla slags arbeten med människor. Det krävs en hel del fingertoppskänsla av en chef för att veta när en medarbetare behöver stöd och bekräftelse och när det är dags att ställa dörren på glänt för en personlig utmaning. Och en läkare måste vara väldigt klar över sitt mandat om hon ska lätta upp stämningen i mötet med en patient. Felbedömer hon styrkan i alliansen med patienten och missar den avgörande tajmingen är risken stor att hon blir plump och kränkande utan att mena något illa. En sak vill jag framhålla tydligt. I de stycken som beskriver samtal med patienter och andra som konsulterat mig är alla detaljer ändrade för att ingen ska kunna identifieras.